I den traditionella kinesiska kalendern så sägs det att 2024 det var drakens år och i 2025 så går det över till ormens år. Det låter i mina öron inte så väldigt sympatiskt och därför så hade jag tänkt att vi hellre skulle göra 2025 till åsnans år. Och du får följa med den här halvtimmen framåt så ska jag förklara vad jag menar med det. Jag heter Paulus Eliasson, du lyssnar på Radio Maranata och vi befinner oss i januari 2025, det som jag hoppas ska bli åsnans år. Men vi ska börja med att tala om någonting som verkar som någonting helt annat, nämligen styresättet i Israel runt 500-600-talet före Kristus. Och för det första så var Israel på den tiden en monarki. Det betyder att den översta ledaren, det var kungen. Och på 500-600- och 500-talet före Kristus så var det personer som Manasse, Ammon, Josia, Joahas, Joakim och Jojakin, som är lätt att blanda ihop, och Sidkia som var den sista kungen där. Och kungens ansvar, det var dels att vara den översta militära ledaren, att leda landets försvar mot sina fiender. Men en kanske ännu större uppgift var den att vara den översta domaren. Det fanns många olika domare i Israel, men om en sak var stor nog eller speciell nog så kunde den tas hela vägen till kungen. Så han skulle regera då genom Guds visdom och ledd av Guds lag och skipa rättvisa för sitt folk så de kunde bo i trygghet i landet och veta vad som var rätt och fel. Så det var kungen. Men en annan viktig del av landets ledarskap, det var prästerskapet. I Jerusalem så fanns ju det här templet som kung Salomo hade låtit bygga på 900-talet före Kristus, 900-800-talet däromkring. Och där tjänade ett ganska omfattande prästerskap. Och deras uppgift var också ganska mångfaldigt. För det första så skulle de ta hand om de olika ritualerna som utfördes i templet. Varje dag så hade man olika offer vid olika tidpunkter. Och sen skulle man se till att ljusstakarna i templet alltid var brinnande, att skådebröden hanterades på rätt sätt, att rökelsealtaret hade rökelse. Och vid de olika festivalerna så skulle man utföra speciella offer och ritualer. Och sen så hanterar man också de offer som folket kom med till templet. För om någon hade syndat inför Gud till exempel så bar man fram ett offer och då var det prästens uppgift att hantera det här offret. Och prästerna de var också kallade att bevara och också förmedla Guds ord, alltså Toran, de fem Moseböckerna. Man skulle undervisa folket som kom till Jerusalem eller där de befann sig runt om i landet och lära dem att hålla allt som Gud hade befallt. I templet så hade man skriftrullar och de stentavlor som Gud hade gett Mose, de 10 budorden. Och de skulle man då lära ut och förkunna. Och till slut så var prästens uppgift också att välsigna folket. Man bar folkets offer fram till Gud och så bar man Guds välsignelse till folket. Och de lovsjöng Gud där i templet. Och man skulle kunna säga att prästerna de stod för stabilitet, för kontinuitet och förutsägbarhet i Israel och Judan. Och för det tredje så fanns det på den här tiden profeter. Sådana som Jesaja, Mika, Nahum, Jeremia och andra. De fungerade då vid sidan av kungen och prästerna. Och profeternas uppgift det var enkelt sagt att förmedla uppenbarelser från Gud. De var kallade av Gud och ofta var deras tjänst en varnande tjänst där de varnade både kungarna, prästerna och övriga folket från att bryta sitt förbund med Gud. I vår tid så talar man ju informellt om media som den tredje statsmakten. I Norge tror man säger den fjärde statsmakten, alltså efter riksdag och regering då. I Norge så tror jag man räknar domstolarna som en statsmakt också. Men, och därför, man kallar den för den tredje statsmakten därför att det är viktigt att det är en viktig del av medias funktion just att kontrollera de övriga statsapparaterna, att påpeka att någonting är fel. Och de här profeterna, de var på ett sätt sin tids tredje statsmakt. De bevakade och de skulle stå oberoende av kungens eller prästernas inflytande och försöka verka inom yttrandefrihet, om vi kan kalla det för det. Det var ju många av dem som inte blev så väl behandlade. Men det här var i alla fall hur det var tänkt att vara. Och nu ska vi se lite på hur situationen faktiskt var på den här tiden, för det är en ganska stor skillnad. Hesekiel, så hette en profet på 500-talet. Men jag sa i början här att jag skulle tala om 600-talets Israel. Men det var någonting allvarligt som hände i övergången mellan 600- och 500-talet. Nämligen erövringen av Jerusalem och bortförandet till Babylon. Det skedde i olika etapper. Men i början på 500-talet så fördes folket bort till Babylon, och den kung Nebukadnessar den andra från det här växande babyloniska imperiet, han erövrade Jerusalem, han bortförde både kungarna och deras familjer, han bortförde prästerskapet och andra, och han förstörde och brände templet i Jerusalem. Och Hesekiel, han var en av dem som fördes bort. Han var prästfamilj och så fördes han i fångenskap till Babylon. Och jag vet att jag ska tala om åsnans år 2025 och att vi just nu är i Babylon på 500-talet före Kristus. Men vi kommer dit efterhand, får bara följa med här. Men hur som helst, Hesekiel, han började profetera där i Babylon. Och det han sa, det var en analys av vad som hade gått fel. Alltså han svarade på den här frågan, varför lät Gud sitt eget tempel förstöras? Och varför föll Jerusalem? Och hela Hesekiel är, kan man säga, ett svar på de här frågorna och på många fler. Men jag ska citera några verser från Hesekiel 22 där han går igenom just de här funktionerna och auktoriteterna som jag har nämnt. Kungarna eller furstarna, prästerna, profeterna och sen hela folket. Och så här står det då i Hesekiel 22, vers 24-31. Människobarn, säg till dem, du är ett land som inte har renats och inte har sköljts av regn på vredens dag. De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande rovgiriga lejon. De slukar människor, de roffar åt sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. Prästerna kränker min lag och vanhelgar mina heliga ting. De skiljer inte mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. Förstarna i mitt folk är som rovgiriga vargar. De spiller blod och förgör människor för att skaffa sig oärlig vinst. De profeter de har tjänar dem som vitkalkare. De ser falska profetsyner åt dem och spår lögnaktiga spådomar åt dem. De säger, så säger Herren Gud, fastän Herren inte har talat. Folket i landet begår våldsgärningar och stjäl. Den nödställde och fattiga förtrycker dem och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som kunde bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför öser jag min vrede över dem och gör slut på dem med min harms eld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren Gud. Och det här är ju en fruktansvärd beskrivning av ett väldigt genomkorrumperat system. Hela landet är förstört därför att profeten har blivit tjuvar, prästerna har blivit likgiltiga och furstarna har blivit blodtörstiga. Och sen säger Gud att han sökte efter någon som kunde bygga en mur och ställa sig i gapet till försvar för landet, men så fann han alltså ingen. Och det är analysen, det är orsaken till att det gick som det gick med Juda. Synd utan försoning, korruption utan motstånd och mörker utan att någon tänder ett ljus. Och jag tror att man kan känna igen sig i den här beskrivningen även fast det är 2500 år sedan det här skedde. Vi har inte samma styresätt, men i grund och botten så står vi i samma situation. Det finns furstar idag, de som har den politiska och juridiska makten. Det finns präster, de som ska undervisa och skapa vår gemensamma kultur och som ska förmedla välsignelsen ifrån Gud. Och det borde finnas profeter, alltså de som vågar säga emot när ting går åt fel håll. Och även i vår tid så letar Gud efter någon som kan bygga en mur. Okej, vi behåller det här i tankarna och så ska jag förklara nu vad jag menar med att 2025 ska bli åsnans år. Om vi går tillbaka ännu några hundra år än det vi har talat om hittills, strax efter att Israels folk hade blivit befriade från slaveriet i Egypten och innan de blev en nation i Kanaans land, så befann de sig i Sinaiöknen. Där hade de bott i ett läger i nästan 40 år, men när de 40 åren närmade sig sitt slut så började de sakta att röra sig mot Kanaans land. Och det här, det gjorde folken runt omkring oroliga, midjaniterna och inte minst moabiterna, och deras kung Balak blev väldigt bekymrad. Och Balak, han var rädd för vad israeliterna kunde tänkas hitta på, framförallt eftersom det verkade som att de hade en väldigt stark gud på sin sida. Jahve var en stark gud, och därför började han leta efter någon som kunde annullera den här välsignelsen som låg över Israel och kanske till och med förbanna dem. Och han hittade en profet, Biliam, Beors son. Och kungen skickade då, Balak skickade sina sändebud till Biliam och bad Biliam om att komma och förbanna Israel. Och han skulle naturligtvis inte behöva gå fattig ut ur det här, utan om han valde att säga ja så lovade Biliam honom, och han gav honom en riktigt bra spådomslön. Så det är situationen här. Och först så vägrade Biliam att gå med dem för att han fick en varning från Gud på natten om att han inte skulle förbanna Israel. Men när han senare erbjöds ännu mera lön och ännu mera ära, så går han till Gud ännu en gång. Och den här gången så får han klarsignal att ja, du kan gå. Du blev följd med de här människorna. Och det vi ser här, det är alltså ännu en gång ett korrumperat system. Det är kungen som vill förbanna. Det är profeten som vill ha pengar och makt och ära. Och det är ingen som varnar. Det är ingen som säger ifrån. Det är ingen som reagerar på det här. Och det här menar jag som åsnan kommer in. Och det här åsnan kommer in i historien. Världens kanske mest kända åsna. Och den enda som jag känner till som har fått gåvan att tala. Om du inte känner till historien, så går den så här att Biliam, han steg upp tidigt på morgonen, han sadlar sitt åsnesto och tillsammans med två tjänare så ger han sig ut på den här resan mot Israels läger. Men medan han är på väg dit så upptänds Guds vrede mot honom, och vi vet inte varför, det står inte det, men kanske det var för att han slutade söka Guds vilja och han visade sin girighet och sina verkliga motiv. Han var glad över att han skulle få den här möjligheten att göra som Balak sa, för att då fick han alla de här pengarna. Vi vet inte. Men hur som helst så sänder Gud en ängel för att döda honom. Gud sänder en ängel som ska döda Biliam. Och Biliam, han är helt omedveten om faran. Han tror att han är på väg mot pengar och mot makt, men han är egentligen på väg mot sin egen död. Och den enda som ser faran, säger Bibeln, det är Biliams åsna. Och så här står det om man läser i fjärde Mosebok 22, vers 23-27, där det står så här: när åsnan fick se Herrens ängel stå på vägen med draget svärd i handen, vek hon av från vägen och gick ut på åken. Men Biliam slog åsnan för att driva henne tillbaka på vägen. Herrens ängel ställde sig då på en trång väg mellan vingårdarna med murar på båda sidor. Åsnan såg Herrens ängel och trängde sig mot muren och klämde Biliams fot mot muren, och han slog henne ännu en gång. Herrens ängel gick åter längre fram och ställde sig på ett trångt ställe där det inte fanns någon möjlighet att vika undan vare sig åt höger eller vänster. När åsnan nu fick se Herrens ängel la hon sig ner under Biliam. Biliam blev arg och slog åsnan med staven. Slut citat. Så åsnan såg ängeln och åsnan valde att rädda Biliam. Första gången så vek hon av vägen för att det var möjligt där. Andra gången så trängde hon sig upp mot en mur för att det var enda möjligheten. Och tredje gången, då det inte fanns någonstans att gå, ja, då la hon sig bara ner. Och varje gång står det att Biliam slog sitt åsnesto. Han blev argare och argare. Han blev så vansinnig faktiskt att när det här skedde för tredje gången så reflekterar han inte ens över det otroliga i att åsnan helt plötsligt börjar prata. För så här står det om vi fortsätter att läsa i texterna. Alltså, Biliam har blivit arg, han slog åsnan med staven och så står det från vers 28. Då öppnade Herren åsnans mun. Och hon sa till Biliam, vad har jag gjort dig eftersom du tre gånger har slagit mig? Biliam svarade åsnan, du har gjort mig till åtlöje. Hade jag haft ett svärd i handen skulle jag ha dödat dig. Men åsninnan sa till Biliam, är inte jag din egen åsna som du ridit på i hela ditt liv ända tills idag? Har jag någonsin förut brukat göra så mot dig? Han svarade, nej. Då öppnade Herren Biliams ögon så att han såg Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i handen. Och han bugade sig och föll ner på sitt ansikte. Herrens ängel sa till honom, varför har du dessa tre gånger slagit din åsna? Se, jag har gått ut för att hindra dig, för jag ser att den här vägen leder till fördärvet. Åsnan såg mig och har dessa tre gånger vikit undan för mig. Hade hon inte vikit undan för mig så skulle jag nu i sanning ha dödat dig men låtit henne leva. Då sa Biliam till Herrens ängel, jag har syndat för jag visste inte att det var du som stod mig emot på vägen. Om det jag gör är orätt i dina ögon så vill jag vända tillbaka. Slutcitat. Så i den här texten så är det alltså Gud som öppnar åsnans mun och det är Gud som sen öppnar också Biliams ögon. Men det jag tycker är intressant i den här texten det är att ängeln säger så här, hade hon inte vikit undan för mig skulle jag nu i sanning ha dödat dig men låtit henne leva. Och så på grund av det som åsnan gjorde så fick Biliam leva helt enkelt. Och det är intressant därför att det finns ett tema som går igenom hela Bibeln. Och det är den här mellanmannen eller förbedjarens tjänst. Och vad för en person kan göra för förändring. Det vi läste i Hesekiel så stod det att Gud sökte efter någon som kunde ställa sig i gapet till landets försvar. Och det är på många sätt samma tanke som den som finns här. Och den finns på många andra ställen också. Jag ska ta några exempel. Jobb står det om i Jobbs bok. Han räddade sina vänner, de här tröstarna, genom att be för dem. Abraham, han räddade Lot genom att be för honom. Kung David, han stoppade den här dödsängelns marsch genom Israel när han offrade på Onans tröskplats. Och Aaron, ute i öknen, han ställde sig mellan de döda och de levande med ett fyrfat. Och på det sättet så stoppade han döden som hade dragit in över lägret. Jag ska inte gå närmare in på de här historierna. Och jag vet inte om du känner till dem allihop. Kanske några av dem går i hus förbi. Kanske du känner till vissa av dem. Men poängen i den här, i alla de här historierna, det är att en person ser den annalkande katastrofen. Och inte bara ser, men går in i situationen med en fara för sitt eget liv. Med den avsikt att kunna rädda människor. Att kunna rädda livet till de människorna. De går in i en, man skulle kunna säga förebedjartjänst. Man skulle kunna säga en medlartjänst. Någon som går in i en roll mellan Gud och den människa som har gjort sig förtjänt till döden. Och jag tror att poängen med den här historien om Biliam och åsnan, där åsnan får den här rollen som medlare och som förbedjare, det är att visa att vem som helst kan vara den här förbedjaren eller räddaren eller medlaren. För alltså, vad vet vi om åsnor? Ja, vi vet i alla fall att det skrivs väldigt få hjältehistorier som handlar om åsnor, eller hur? Det finns många historier om hästar som har varit magnifika och så, men inte packåsnor. De är inte ståtliga, de är inte exklusiva, de är inte imponerande på något sätt. Ibland så säger man att någon är dum som en åsna eller att man är envis som en åsna. Och jag vet inte om det stämmer, om det är en rättvis bild av åsnor, men och jag vet inte om de egentligen är dummare eller envisare än andra, men enfald och envishet, det tycker jag i alla fall kan vara väldigt goda egenskaper. För om vi tänker lite grann på vår tid, det finns bildligt talat många vackra hingstar och ston som man kan beundra, om man säger så. Det finns många exklusiva och talangfulla talare, sångare, arbetare, tänkare, visionärer. Det finns de som är bäst på allt, som kan och som vet och förstår. De smartaste, de som alla älskar och som alla ser upp till och som man säger, det där, det är en riktigt ordentlig, bra profet, stämma, en bra talare, en förkunnare och så vidare. Men min erfarenhet med exklusivitet, det är att vara en annorlunda person som människor ser upp till, det är att det håller inte i längden. Och det finns ett dilemma här, nämligen, det här dilemmat, det handlar om att de bästa, de mest skickade, de hamnar ofta i snaror som stolthet och självsäkerhet och överlägsenhet och andra saker och andra synder. Och jag tror att Gud framför allt har användning för människor som är ödmjuka. De som vet att de inte har några stora talanger. De som kan vandra i Jesu fotspår, han som verkligen inte kom till jorden som någon megapastor, utan han kom, som Bibeln säger, ödmjuk och mild i hjärtat. Och för att knyta an till åsnan så sägs det att Jesus kom ridande till sitt folk på just en åsna i ödmjukhet. Å andra sidan så är det ofta så att de enkla människorna tänker att de ska överlåta det där med utåtriktad verksamhet åt andra människor. Alltså, jag kan inte evangelisera, jag kan inte sjunga, jag kan inte vara en profetisk röst. Men om Gud nu kunde öppna åsnans mun, så tror jag att han också kan öppna din mun. Och du kanske inte är den nya Billy Graham, men Billy Graham är inte längre hos oss, han är död. Men du är hos oss, och nu tror jag att det är åsnans tur. Det är vår tur nu, det är din tur nu, du som ser faran, som vet vad som är på väg och som inte är rädd för att en girig profet ska slå dig, utan verkligen är beredd att offra dig för att få vara andra människor till frälsning. Och jag har säkert sagt det många gånger förr, och jag kommer säga det igen tills alla jag känner har fått in det i sina medvetanden, nämligen det här: Gud behöver inte exklusivitet. Han behöver trofasthet. Det som ska möta oss på den yttersta dagen är inte välgjort min duktiga predikant eller välgjort min superpastor, inte ens välgjort du duktiga sångare. Det som ska möta oss är välgjort du gode och trogne tjänare. Och du och jag behöver lära oss och ta till oss det som en utmaning, för vi är inte kallade att bli världsmästare. Vi är inte kallade heller att sitta och vänta på en väckelse och då ska vi äntligen börja röra oss. Vi är inte kallade till passivitet. Vi är kallade till aktivitet. I all enkelhet, skriv något, sprid något, sjung något, tala med någon. Använd din åsnemun som Jesus kan öppna och sprid evangeliet om korset. Och det värsta är inte att göra fel, det värsta, det är att inte göra någonting. Ibland så får jag meddelanden och så angående mina program här i Radio Maranata. Ibland så får jag till och med också kritik, tror det eller ej, för mina program här. Inte ofta, men ibland. Och det är ofta befogat, absolut. Och jag lyssnar på det, jag försöker ta det till mig i alla fall. Även om jag är dålig på att ta kritik. Men kanske borde vi sluta kritisera de som gör något och när de gör något så gör de fel. Och istället börja kritisera, om vi behöver kritisera, istället börja kritisera de som inte gör någonting. Istället för att skriva till mig och säga vad du tycker om det här eller andra program, så ring någon som inte har gjort ett enda radioprogram och fråga dem om de kan tänka sig att ha en halvtimme i veckan eller i månaden, eller om de kan skriva någonting till Minnesropet eller någon annan tidning, om de vill vara med på ett torgmöte eller någonting annat. Jag har för min egen del så har jag nästan slutat kritisera de som gör någonting. Jag orkar inte ens kritisera katoliker eller muslimer eller Jehovas vittnen som står ute på gatan och delar ut sina traktater. För jag tänker att de är oavsett mycket mer engagerade för det de tror på än det 90% av alla kristna, till och med Maranata-vänner som jag känner, är. Och jag beklagar om jag sårar genom det jag säger, eller egentligen så beklagar jag inte. Jag tror att det är helt nödvändigt att säga de här sakerna. Därför kom ihåg det här. Guds stora problem är inte att du kanske kommer att göra fel. Det är inte hans stora problem. Hans stora problem är att du kanske inte kommer göra någonting. Då är du, oavsett hur bra teologi du har, hur bra grundad du är i din tro och så vidare, så är du ofarlig. Att du kommer drivas in i passivitet och handlingsförlamning, det är mycket större fara. Gud vill att du ska vara en profetröst 2025. Och jag tror att 2025 är alla åsnornas år. Det är jag övertygad om. Och om du är en åsna, så gör din röst hörd. Och om du känner en åsna, så ring honom eller henne och fråga om de inte borde komma ut på gatan snart och sprida budskapet. För Jesus kommer snart. Och även om han inte skulle göra det, så är kallelsen densamma genom alla tider. Gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Gud välsigna dig. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på en väckelsesång, Vår Herre kallar, som församlingen, en liveinspelning från 70-talet. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här också sänds i Stockholms närradio. Var gärna med och sprid programmen vidare. Och om du vill komma i kontakt med Maranata, så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.